Maigret på semester av Georges Simenon, i översättning av Gunnel Wallqvist, reviderad av Carl Otto Werkelid. Första kapitlet. Gatan var trång, liksom alla andra gator i den äldsta stadsdelen i Le Sable d'Olonne. Gatstenarna var ojämna och trottoarerna så smala att man måste stiga ned i rännstenen varje gång man mötte någon. Porten i hörnet var bred och ståtlig, i en praktfull mörkgrön färgton, spegelblank och med de två portklapparna av mässing så välputsade som man bara kan få se hos landsortsadvokater och i kloster. Utanför stod två långa, blänkande bilar parkerade. De gjorde samma prydliga, komfortabla intryck som porten. Maigret kände igen dem. De tillhörde två kirurger. Jag kunde också ha varit kirurg, tänkte han. Och ha en likadan bil. Antagligen hade han väl inte kunnat bli kirurg, men faktum var att han varit nära att bli läkare. Han hade en gång börjat studera medicin och ibland tänkte han med vemod tillbaka på den tiden. Om hans far inte hade dött 3 år för tidigt. Innan han satte foten på tröskeln drog han upp sitt fickur. Det visade på 3. I samma ögonblick hördes kapellets spröda klocka slå och därefter ljöd den djupare klangen från Notre Dame över stadens små hus. Han suckade därför att det var löjligt att ta upp buret ur fickan varenda dag vid samma tid. Han suckade därför att det var lika löjligt att komma precis på slaget 3 som om världens öde varit beroende av detta. Han suckade därför att han som alla föregående dagar skulle bli en annan man på den korta stund som gick medan han väntade på att porten skulle öppnas, automatiskt, väloljat, ljudlöst, friktionsfritt. En man. Hans skuldror förblev kommissarie Maigrets massiva skuldror och hans silhuett blev inte mindre tung än vanligt. Men från det första steget han tog i den breda, ljusa korridoren kände han sig själv som om han var ett litet barn. Pojken Maigret, som en gång i tiden kom smygande på tåspetsarna och med återhållen andedräkt i gryningen i den lilla byn i Allier. Med röd näsa och köldsprickor i fingrarna kom han in i sakristian för att sätta på sig korgossedräkten. Atmosfären här inne var ungefär likadan. En svag apotekslukt ersatte rökelsedoften, men det var inte den äckliga sjukhuslukten, utan något mera komplicerat, mera raffinerat, mera utsökt. Man gick på en linoleummatta som var mjukare än någon annan han träffat på. De oljefärgstrukna väggarna var också slätare, gräddvitare än någon annanstans. Och den fuktiga luften, den rena tystnaden, allt detta är sånt som man endast finner i kloster. Han vände sig automatiskt åt höger och hälsade med en bugning, ungefär som en korgosse som går förbi altaret. Och han mumlade, god dag syster. Innanför luckan till en ljus och proper expedition syntes en nunna med stärkt huvudbonad över ett kortregister. Hon log mot honom och sa, god dag, monsieur Sex. Jag ska ringa och höra om ni kan gå upp. Vår kära sjukling mår allt bättre. Detta var syster Aurélie. I det vanliga livet skulle hon antagligen ha varit en 50-års kvinna, men hennes ansikte, slätt som en karamell under den vita huvudbonaden, hade ingen ålder. Hallå, uttalade hon med dämpad röst. Är det syster Marie Desange? Monsieur Sex är här. Maigret blev inte förargad, inte ens otålig. Gud skall veta att denna dagligen återkommande ceremoni var meningslös. Där uppe väntade man honom. Man visste att han kom varje dag på slaget 3. Han kunde verkligen klara sig själv uppför trappan. Åh nej, de var pedantiska. Syster Aurélie log mot honom. Och han såg bort åt trappan med den röda mattan där syster Marie Desange